Wie auch Faser.
H.S. Martin och Elaine, ni sitter utanför vårdcentralen.
Mm.
Och väntar på att Johan ska komma ut. Polisen cirkulerar runt trailen.
Mm.
Det har blivit lite liksom uppståndelse där. Men ni håller er på ett säkert avstånd. Efter en stund så ser ni Johan. Ni ser ju Johan direkt för att han har ju på sig den här 9B-dräkten fortfarande. Det kanske till och med låter lite grann i din klocka där. Och polisen verkar inte upptäcka det här att Johan tar sig ut. Utan Johan lyckas... Hur var det nu? Du gick ut och sen så typ rundade du huset. Och...
Ja, jag gick längs med det här stängslet. Som är uppsatt. Eller det inhägnade liksom. Med händerna i den här magfickan liksom. Och en huva upp. Så att ni ser ju inte mitt ansikte. Men ni, ja, du vet ju precis vem det
är. Nej, men precis. Det är både piper och jag känner igen det på långt avstånd.
Va? Mm.
Det är en babyblåa mysjogging outfit. Ja.
Precis.
Som är full av lera och typ fett från den här ventilationstrumman.
Ja, här visst
är.
Mm. Nästan. Ja, men vid det här laget så har ju Alain gått in i lite så här strömsparläge, va? Och dreglat och liksom somnat till, va? Och H.S. Martin har suttit och virkat lite makramé. Men vi märker ju att först så piper klockan, va? Att det är lite rörelse och H.S. Martin puttar till Alain som metodiskt startar bilen igen, va? Och på långt säkert avstånd så följer vi efter i den här riktningen som du begär dig. Hej. Nu ska jag säga, Johan, du hamnar ju till slut, för att vi håller oss på långt säkert avstånd här, va?
Mm.
Och till slut så hamnar du, jag ska säga, i relation till vårdcentralen. Var?
Ja, ska jag kolla där. Mm. Precis, man kan säga att det är liksom nordväst kanske om vårdcentralen.
Mm.
Så att det är ju liksom utan jag liksom, eller jag är på väg ditåt.
Mm. Mm.
Men jag kan tänka så här något, vi kan ju klippa till det här läget när du ligger. Du har träffat de här alkisarna, du ligger under den här busken,
ja.
I någon slags fosterställning.
Ja, och jag har lite liksom raffioli som...
Du har legat där och huttrat ett tag och känt liksom lite grann att så här, du nästan är på väg att somna. Det är förbannat jävla kallt, men du svettas ju samtidigt alltså.
Mm. Ja, jag känner mig fruktansvärt febrig. Och jag försöker liksom gräva in mig som i ett litet hörn där vi sitter under buskagen mellan träden. Och jag tittar på Evert och Börje. Rolf. Evert och Rolf som sitter där. Och de sitter kanske och blänger lite på mig. Och jag tittar fram och tillbaks.
Mm. Du ligger alltså i fosterställning här i någon buske.
Ja.
Mm. Och du...
Och bara för att vara lite extra tydlig här. Nu är typ klockan... Den är typ... Närmar sig 3 någon gång, tänker jag.
Mm.
Den är mellan 14 och 15 är klockan.
Mm. Mm.
Men Johan, jag tänker att du har tippat av bara lite genom att du har slutna ögon liksom, och du,
ja, jag sitter nog liksom, jag är halv, jag har svårt att typ somna, för jag är så upp i varv, och jag frågar de här herrarna om de har någon, har ni något varmt? Jag måste ha något varmt.
Rolf, du har väl några tidningar där borta? Och någon presenning?
Ja, men vad fan, han är ju... Han ska inte ha några tidningar. Han behöver ju för fan... Han är ju sjuk. Han är sjuk.
Ja, men vad fan, vi kan inte ha någon döring här i buskarna, så vi får hit snuten också.
Kan jag få lägga mig där inne? Jag pekar mot det här lilla ni har som ett skjul, eller det är som ett vindskydd som ni har byggt själva med presenning.
Ja, men fan, där ligger ju Börje ju. Han kommer fan ha ihjäl dig. Där kan du inte gå in och lägga, han sover ju där nu.
Jag börjar krypa. Jag börjar liksom hasa mig upp och börjar krypa bort mot alltså riktigt lågt, liksom svankande, så kryper jag bort mot Börje.
Ja, men väck för fan inte Börje.
Nej, för fan.
Jag måste ha värme.
Nej, men helvete, han var ju helt jävla...
Snälla.
Han var ju helt jävla tokig igår. Det var så jävla skönt när han väl somnade.
Ja, fan, lägg dig. Ja, men gå in och lägg dig. Men lägg dig för fan inte i närheten av Börje. Alltså.
Börje!
Han kommer bli skogstokig om du...
Börje! Jag börjar liksom... Ja, jag kommer ju nära Börje. Men han bara grymtar och vänder sig om.
Mm.
Hur ser det här skjulet ut? Alltså, beskriv.
Ja, det här skjulet är ju som impregnerade liksom reglar som kommer från kanske, ja, jag vet inte, från en koja kanske, som de har snott, de har rivit sönder och snott någonstans ifrån. Och satt ner i marken, och sen så är det en sån här, de har byggt som en ram, och så har de satt upp som en presenning, en sån här grön presenning som går liksom runt i en rektangel, kan man säga, en liten byggnad. Och sen så är det några såna här pallar som ligger på varandra, och en liten plåttunna liksom, som är en plåttunna som är sågad i hälften och gjort som en liten eldstad, som är precis vid öppningen där.
Mm.
Och där kommer jag in.
Mm.
Ja, det är inte stort alltså, det är...
Nej.
Det är väldigt litet. Jag vänder mig om då. Jag är bort där och tittar liksom in och ser Johan kryper, man krälar in där och lägger sig. Börjar han grymta, och jag blir fan också nu. Men han tycker det ser ut som att börjar han liksom kryper lite bakåt, lägger sig sked på Johan.
Börjar är ju en jävligt stor man.
Mm.
Ja. Ja, men han vill väl också ha värmen där. Så.
Mm. Ja, men jag kryper upp där. Det är väl någon sån här luftmadrass som inte har någon luft i sig, som ligger på de här pallarna.
Ja, där är smutsig gammal filt.
Ja.
Ligger där bredvid och lite ölburkar ligger utspridda på.
Ja.
Men jag tänker att lite grann på avstånd så hör ni att hör ni bromsar som gnisslar från att en bil stannar till. Och en sån här väldigt snabb tuta.
Ja, jag rycker till och säger, vad fan nu då? Rolf, är det... Vad fan var det?
Vad fan, är det snuten igen eller? De ska fan inte lägga sig i. Vi kan väl vara här. Det är bättre vi är här än någon annan. Vi får ju fan inte vara någonstans, de jävlarna.
Ja, ja, ja. Men gå bort och se vad det är för någonting. Det är liksom lite så här halvt bortom den här...
Jävla Ramon igen alltså. Mm.
Men ni ser väl den här lätta lastbilen då som står parkerad, va?
Jag vet, ja, det här kanske är en bit in i en dunge liksom. Bilvägen är en bit bort.
Ja, så lite en rätt stor ödetomt som en bit in, ja, precis, med en dunge framför.
Mm. Men Rolf går ut. Det går liksom som en stig ut till en liten grusväg. Så Rolf kommer ut på den här stigen och får syn på den här skåpbilen då.
Mm. Tänk att du ser en... Du ser någonting som fladdrar till där i bilen bara, i förarsätet. Du kan urskilja hur en mindre man pucklar på en mycket större man med någon slags hoprullad tidning, va? Och slår till dem i ansiktet flera gånger, va? Och sen hur den här mindre mannen slingar sig ut ifrån passagerarsätet, va? Och släpar med sig en portfölj ut, va? Bilen står på tomgång där och det är ganska kallt och det det ångar ifrån den varma bilen. Avgaserna ger lite ett sån här moln av avgaser. Den här mannen med portföljen börjar närma sig dig, va? Och utbrister är det morgon förresten? Jag får fortfarande förmiddag, va?
Klockan är ju mellan 14 och 15.
Okej. Okay. Good afternoon, my good sir. Looking for my friend.
Oh, fan också. Du måste ha kört fel. Alltså, Evert.
Ja.
Kom, det är någon jävla engelsman här eller något.
Skicka iväg han.
Kan du engelska?
Nej. Jag säg till att han pratar svenska så vi förstår.
You got in the wrong place. Mm.
Jag har blicken fixerad på mitt armbandsur som ger ifrån sig pip med jämnare, kortare mellanrum. Och jag går liksom, passerar dig, går helt förbi dig.
Jag hör ordet engelsman och börjar haja till liksom. Jag får stora ögon och börjar darra vilt. Och det ser Evert där.
Ja, jag ser hur han ligger liksom och ålar omkring där inne. Jag håller på att väcka Börje också.
Och liksom, ja precis, jag krälar ju nästan över Börje. Jag håller ju nästan på att riva ner ert skjul där.
Mm.
Försöker jag liksom komma ut bakvägen.
Fan, lugna dig nu. Lägg dig ner.
Alltså Evert, han kom, han kommer nu. Jag vet inte vad han håller på med. Excuse me.
Men jag går oberörd förbi er och jag kan ju lokalisera den här uppståndelsen där du håller på med Börje i det här bygget.
Ja, och det här skjulet, det faller ju nu, för jag liksom trycker igenom det här, den här presenningen.
Mm, mm.
Och liksom presenningen faller ner över mig.
Mm.
Och Börje.
Mm.
Ja, men vad fan? Så jag, så går jag bort också mot det här skjulet, eller ligger ju precis bakom där.
Ja, visst.
Mm. Så kan jag sätta upp den där pinnen igen. Det är så här plankor från Byggmax som någon har snott på någon brädgård, impregnerade som man sa, som är halvhjärtat nerbankad i marken. Så jag står där borta och pillar med det.
Mm. Ja, nej, men jag tror att jag, det är ju plötsligt så att den här jag uppenbarar mig just framför dig, Johan. Va? Jag går upp bort hit i ganska raskt tempo och sen står jag där. Va?
Ja, jag tittar ut under presenningen. Jag ligger under presenningen och kommer ut med mitt huvud.
Mm.
Och där ser jag dina fötter.
Mm.
Och så tittar jag upp.
Kanske klockan piper till en sista gång och sen så ger han ifrån sig någon slags vad heter det? Vad kan man säga? Trudelutt. Någon slags happy birthday signal som att målet är något. Och du ser att en portfölj sätts ner på en palva och du hör hur kolkombinationen liksom snurrar och portföljen knäpps upp och hur den här mannen sätter sig på huk och stönar till. Du hör dessutom hur det är lite buskage och sånt som rör på sig, lite grenar som knäcks och hur det är någon annan figur som närmar sig. Och jag säger till dig, Johan, för jag fattar mycket väl att du ligger under presenningen där, va? Jag tror kanske inte du är helt täckt heller liksom, utan det är, väl, jag ser väl någon del av den här utstyrseln som du har, va?
Just det, jag bara tittar ut där under.
Precis.
En glipa.
Mm. Och du hör hur mannen stänger portföljen, va? Och laddar ett, du hör det knäpper till, va? Och du har väl bara hört det här på film eller något sånt där, va? Men det är ju ett distinkt ljud av någon som laddar ett skjutvapen, va? Och du hör Mr. Theorel appears as though you drizzled away, didn't you, boy?
Jag börjar trycka på Börje med mitt ben. Eller sparka till honom.
Mm.
Bakom mig.
Mm.
Han börjar röra på sig.
Mm.
Ser ju jag.
Mm. Jesaja kanske är Börje. Om Börje vaknar. Eller gör han det?
Nej, nej. Nej.
Börje. Börje.
Börje.
Mm.
Jag sparkar till igen i sidan på magen.
Vad är du?
Börjar bättre sig upp och inser att han är som invirad i någon presenning och inte ser någonting, så börjar bara vifta vilt med armarna och vrålar.
Nej!
Men Johan, det är en sån här ergonomisk loafer som börjar att prassla till i presenningen och lyfta upp den, va? Och du tittar upp och du ser en brandgul man i grön linnekostym som står med ett laddat skjutvapen och en sån här ljuddämpare som han precis har skruvat i, va? Och han tittar ner på vapnet och han ställer frågan till dig. Do you like fucking boy?
Vem är du?
I said, Mr. Ethereal, do you like the fuck? Do you like fucking boy?
No. No.
Do you like fucking
boy? Jag börjar göra ett utfall mot den här pistolen och försöker ta tag i den.
Men det är väl en bit därifrån liksom. Jag tror inte han riktigt har koordinationsförmågan att haffa pistolen där i första taget, eller?
Han raglar väl mot den i alla fall.
Jag är över att säga till Rolf att nu jävlar ska du se, nu har han väckt börja.
Det var jävligt dumt.
Och ni står ju där och bevittnar scenen med Börje och linnekostymsmannen där som står, va? Så ni står ju ganska fixerade, ja, liksom.
Nej, men plötsligt så kommer ju Börje göra ett utfall invirad i en grön presenning. Gigantisk. Stort skägg, han har ju bara hår. Och två små grisögon i mitten liksom. Och så slänger sig mot.
Han är en riktig sån här bumfight champion.
Nej, men ska vi ta och slå här mellan H.S. Martin och bumfight mästaren? Det tycker jag. Det här utfallet. Jag kanske ska slå på min ska vi säga.
Jag vet inte om har
om ni har några.
Har börjat någon stats.
Ja, Börje förstås.
Jo, men Börje får väl ha någon slags bas...
Close combat.
Bas värde i unarmed combat här.
Ja.
Jag tänker... Ska vi säga att du har typ 40 ändå?
Ja. Jag slår en D100.
Exakt.
Och det får jag slå på min
82
dodge.
Det beror på vad du vill göra liksom.
Jo, men jag tänker att jag vill nej, men jag tänker att jag går åt sidan här liksom lite grann.
Vad har du i dex?
Ja, men det kan jag slå
HS
på
HS Martin
65.
Okej. Men då säger jag att HS Martin får agera först faktiskt.
Ja, men jag slår på min dex.
Nej, det behöver du inte göra, men det är bara talar om att du får göra din action för Börje, så att säga. Så att, vad vill HS Martin göra när du ser Börje?
Helt enkelt bara gå åt sidan, men han fortfarande skruvar till den här ljuddämpan på pistolen.
Ja, okej, men då kanske Dex ändå är en bra grej, faktiskt.
Det var planen all along. Jag slog ju för några sekunder sedan.
Ja.
För att jag lyckades ju. Så det var ju fantastiskt.
Men ska du slå också då, Börje?
Jo, jag slog ju 82.
Ja, okej. Nej, det var ju inte så bra.
Nej, jag tror att jag snubblar till och lägger mig platt på marken. Jag skriker väl och grymtar en del.
Roffe!
Mm. Men Rolf, när du hör detta så tänker jag att du samtidigt känner två väldigt, väldigt oljiga, stora labbar som greppar tag kring ditt huvud. Och du hör ingenting plötsligt och två händer som, vad ska jag säga, de är både hårda och oljiga. Det är som två jättegamla teflonstekpannor med massa drypande fett bara sluter sig runt ditt huvud, va? Och plötsligt så är det precis som att du är under vattnet och du hör ingenting, va? Och det trycker på jävla mycket, va?
Ja, Rolf får ju såklart panik och försöker att slå sig loss.
Du sprattlar väl lite grann åt alla möjliga håll, va?
Ja.
Mm. Och det kommer ju bakifrån det här, va? Men du känner att det trycker på jävla rejält, va?
Mm.
Du känner till och med hur det liksom knakar lite grann i tinningarna på det, va?
Ja, men det går från att det är att bara bli skrämd över att någon, över den här känslan över att någon håller för huvudet, till att det plötsligt börjar göra väldigt, väldigt ont.
Mm. Någon lyfter dig.
Ja, Evert ser ju detta också. Mm. Och han drar ju upp ett sånt där, en stock från den här, det här oljefatet som står och brinner.
Mm.
Och springer mot den här stora gestalten som har liksom lyft Roffe i huvudet.
Mm.
Mm. Och liksom vill liksom bara slänga den här glödande, liksom den här glödande stocken i huvudet på den här mannen.
Du vill slänga stocken? Ja, du kommer slänga den?
Nej, jag vill slå honom med stocken. Jag håller den i handen. Mm. Det har ju varit en sån stock som har liksom legat i oljefatet i den här brinnande elden och värmeelden.
Mm. Det är ju en otroligt reslig man. Jag vet inte om du har sett något liknande, va? Det är väl bara på bilder på väldigt, väldigt överviktiga amerikaner i par mobiler.
Liksom. Ja, jag ser ju bara rött. Det är ju Roffe, min polare.
Ja, visst.
Det är liksom, som han...
Blodsbröder, ja. Men nu ska vi säga, din kroppsbyggnad, är du särskilt lång eller något sånt där? Det beror ju på liksom var...
Ja, jag är rätt reslig.
Du är rätt reslig, va? Så vi kan säga det att du försöker få in ett slag i huvudet,
ja,
kanske.
Jag springer ju mot honom. Han står väl halvt med ryggen mot.
Mm.
Så jag springer ju mot honom med höjt. Med den här stocken höjd över huvudet.
Mm.
Och liksom ska smälla den i... huvudet på den här personen.
Ja, men visst. Men jag tänker att du vet, Alain är ju så pass långsam och stor så att det är klart att du får in ett slag. Va? Han har i princip ingen dexterity överhuvudtaget. Va?
Nej, jag vet inte riktigt vad jag har. Jag kanske borde slå på om jag är i liksom någon form av unarmed combat. Men...
Mm.
Har du?
40.
80. Jag liksom missbedömer nog avståndet här. Mm. Så att jag... Ja, precis. Att jag springer in i ryggen på honom istället och har det här vedträet. Det går ju liksom en decimeter sidan om.
Ja, precis.
Den här mannen åker Roffe, som tur är.
Mm. Mm.
Så jag bara liksom studsar mot hans rygg, för han är rätt stor den här.
Men brinner den här?
Den glöder liksom. Ju. Så ungefär, vet du, är lite vitglödgad som trä kan bli. När
men kanske till och med träffar Roffe då?
Alltså...
På något vis.
Ja. Det är i närheten i alla fall. Men det... Jag studsar och ramlar ner.
Ja. Ja, men det kanske träffar någonting. Det bara nudda på axeln, va? Och då kommer lite så här glöd i luften. Va? Lite som eldfluga, va? Som dinglar ner. Va? Och du hör den här mannen och du ser liksom hur hans armar skakar. Hur musklerna de spänner sig, va? Och han trycker ihop Roffe hårdare och hårdare. Va? Och jag tänker att du måste ju skrika som något djur här, va?
Rolf skriker som ett djur, ja, exakt.
Ja, visst.
Det är, ja, jag skriker också, släpp honom!
Det är ett jävla tryck här, va? Mm. Och jag tänker att du känner lite grann på insidan att nu är det din käke. Den håller på, vad fan. Den åker ju ner, va? Den åker ur led, va? Du känner hur det knakar till, va? Det knastrar till i tinningen och käken, va? Och du känner ett ohyggligt jävla tryck som går upp i nerverna, i bihålorna och i ögonen, va? Och du hör det riktigt, riktigt knaka till, va?
Det är någonting som har gått sönder, helt enkelt.
Och du känner hur det droppar ovanpå. Jag tänker att din mössa som du har haft, den har åkt av, och du är lite flint där uppe, va? Och du känner liksom någon form av varm vätska som droppar på flinten där, va? Som liksom som åker ner längs med pannan och ner i ögonen på det, va? Medan det knakar till och det knakar till.
Ja, plötsligt blir synen alldeles liksom dimmig eller liksom blurrig.
Sen hör du hur det knakar till på ett ställe som du inte visste fanns långt inne i kraniet ditt. Och sen efter det är frågan om du känner så himla mycket mer. Men du upplever att du faller mot marken. Och sen upplever du hur du fortsätter falla. Fast in i någonting annat. Du faller i fallet. Allting trillar ihop. Och det svartnar. Det slocknar.
Börje har ju somnat.
Han har somnat om.
Härligt.
Vart är Martin just nu?
Ja, H.S. Martin har ju snurrat klart den här skjutvapnet, den där 9mm pistolen, va?
Mm.
Och han fortsätter medan du har hört den här uppståndelsen där i bakgrunden, va?
Ja.
Och du hör ju skriken, va? Och du har också hört ett väldigt ljudligt knastrande och knakande, va? Som att det var... Det lät lite grann som en... någon som satte sig på en ostbågepåse. Liksom. Och det knastrar till och sen...
Jag tänker, Martin står ju ganska nära mig fortfarande, va?
Ja, visst. Och han fortsätter fråga dig. Do you like fucking people, Thyrell?
I don't. Och jag börjar liksom ta fart nu. I don't. Och så liksom hukande... Och svankande nere på backen.
Mm.
Så liksom ålar jag som en jävla mask fram mot dina ben.
Mm.
Och försöker tackla dig. Så jag tänker att jag slår på det. Försöker liksom riva ner, alltså slå till dina...
Mina ben. Liksom.
Dina ben.
Mm. Mm.
Och då är det unarmed combat, eller? Borde det vara.
Ja.
Jag har ju 40 och jag har ju 20 minus i... Så jag har 20. Och jag får ju 7.
Jäkla.
Så att...
Extreme.
Det är ganska bra, alltså.
Kan du beskriva hur du ålar fram?
Ja, hur ålar du fram här?
Med kraft.
Du får slå en skada på det. En skada på honom? Ja, en D4 minus 1 får du slå. Ja.
Jag föreställer mig att det är som en snabb ödla, liksom. En leguan, liksom. Som...
noll skada. Jag får 1 och det är... Det blir noll då.
Mm.
Men det är lite som du säger. Det går väldigt fort. Det är som att det är mina sista krafter.
Mm.
Och jag kommer ut ur den där presenningen och jag tycker det är så bisarrt de här frågorna som du ställer mig.
Mm.
Alltså jag befinner mig på en annan plats.
Mm.
Så och sen är det ju också när du kryper ut under presenningen där så bredvid dig så ser du liksom hur den här Rolf då, du liksom möter det här liksom söndermosade ansiktet.
Ja.
Så jag vill faktiskt att du ska slå ett sanity test här.
Mm. 46 och jag har 49.
Så du klarar det?
Jag klarar det.
Mm.
Men jag blir förskräckt av det och det... eller jag blir väldigt avbruten i min handling och jag försöker alltså jag kommer ju jag träffar ju dig men det händer ju inte så mycket.
Jag tänker att jag förlorar balansen en aning liksom. Ja. Jag slirar runt lite grann i leran där va. Gör någon form av väldigt ograciös piruett där på plats va?
Mm.
Och återför balansen. Mm. Men jag tror att du ser ju också hur den här mannen som du känner igen ifrån bilfärden va? Mm. Har närmat sig va? Har uppenbarat sig och står och dreglar. Du ser också hur någon form av tusse åker ner på marken och den här mannen böjer sig ner för att ta upp den och dreglar. Men H.S. Martin fortsätter att fråga dig. I asked if you like fucking Mr. Thirrell, still you're trying to fuck me, aren't you? Are you in the business of fucking people, Mr. Thirrell? Because around here, I'm the one who does the fucking boy. Och jag stampar ner, sätter ner fötterna i gyttjan va? Och håller fram pistolen framför ditt nylle, va?
Just det. Jag ligger och bara skakar och... Snälla, snälla, snälla.
Up on your feet.
Riktigt skakig så kommer jag upp på knäna i alla fall.
Mm. Den här överviktiga, svettiga, oljiga mannen hjälper dig upp. Han tar tag i armhålan och lyfter dig upp i armhålan va.
Och jag faller direkt.
Mm.
Om man släpper mig.
Ja visst, man håller uppe dig. Ja. Nej men jag tittar på dig Johan va. Och jag frågar. Now, Mr. Thirrell, apropos fucking, what is it that you desire? Because, Mr. Johan, Mr. Thirrell, I'm gonna give you a choice right here, right now. Och kan ta fram ett koppel ifrån portföljen som dinglar. Någon form av hundkoppel, va? Och sen så ifrån innerfickan så tar han och kastar fram en bunt papper på marken framför dig. Och du kollar ner. Och där är ett foto på dig. Ett pass. Ett nytt pass där det står, det är ju ditt foto men det är inte ditt namn. Det står John Baptist. Det står att du är född i Trinidad. Det står också bredvid så ligger det ett läkardiplom från Yale University. Med en vattenstämpel och allting. Och your move, Mr. Thera. What's it gonna be?
Jag... Du håller fram den här till mig.
Ja, jag har lagt det där på gyttjan framför dig, va? Och du inspekterar väl det här kopplet, det dinglar i ena handen, va? Och sen så ligger papperna där framför dig.
Och jag är på marken.
Nej, ja, du...
Jag står liksom, med honom där.
Du lutar, va? När Alain håller uppe dig i armhålorna, va? Och du dinglar.
Återigen så börjar det rinna en vätska nedför mina mjukisbyxor. Och den sakta så rinner den mellan parren på marken.
Mm.
Ner över de här papprena. Och jag bara tittar, det är liksom mina ögonvitor tittar på dig.
Jag ställer mig på huk framför dig och ger dig en örfil. What's it gonna be, Mr. Thirrell? Who's gonna do the fucking Mr. Thirrell?
Help me. Help me.
Nej, han är röstläge. All I'm trying to do is to help you, Mr. Thera. I'm in the business of helping, you see.
I won't do it again. I'm sorry. I'm sorry. Jag vaknar till lite och tittar och mina ögon vattnas och jag börjar darra i underläppen.
Mm.
Jag ser verkligen ångerfull ut.
Mm. My sympathies. Now, it's really no way to treat a woman now, is it, Mr. Thera?
Matilda. Jag sjunker med mitt huvud.
Mm.
I didn't want to hurt her.
No. Och du känner hur en det luktar sushi restaurang, det luktar miso ifrån en hand som smeker din kind, va?
Mm.
Let me help you, Mr. Thera. Let me help you.
Help me.
Daddy's here.
Yes. Yes.
Och mannen stoppar undan kopplet, lägger det i kavajfickan, va? You probably already know how this must end, Mr. Thirrell. You probably already know.
Please, I don't do this.
En röstläge igen. Ger dig en örfil. I said snap out of it, boy.
What do you want me to do?
You're the one who does the fucking now, Mr. Thirrell. Och så sätter han en pistol i handen på dig, va? Och den här mannen lyfter upp dig i armhålorna och riktar dig i riktning mot, heter han Börje? Som ligger där Börje, ja. Utslagen. Va?
Jag känner en... det är som att jag har ingen kraft i min kropp.
Mm.
Men när den här pistolen sätts i min hand så är det som att den... Det är som att den limmas fast. Och jag vet exakt vad jag ska göra med den där.
Mm.
Ja, all kraft, min hand har all kraft i världen.
Mm.
Men jag skakar i hela kroppen. Mm. Allt förutom den här pistolen.
Miso-händerna håller kring dina armar för att och rikta dig mot den här mannen Börje som ligger ner där, va?
Jag bara siktar pistolen och gråter och what do I do? What do you want me to do?
Do it, boy. Do it for daddy.
Jag skjuter. Jag skjuter.
Mm.
Jag skjuter, börjar träffa honom i buken.
Mm. Börja måste.
Hör man från under pressändningen.
Slå sanet i slag, Johan.
Ja. ...84. Och jag har ju 49. Jag ska slå en... vad är det, en D4 eller?
Nej du, det här är... Du skjuter en totalt oskyldig person som dessutom är helt hjälplös.
Mm.
Du får slå en D10.
Mm. Två.
Yes. Du förlorar två i sanity.
Mm.
Nej, Evert har ju som sett att han bara dyker rakt ner på Börje och liksom försöker liksom bara skriker så kan hjälpa honom.
Ja, blodet liksom forsar ju ut ur det här hålet då som har uppstått på hans buk. Du vet, det är bara...
Det är blod med en promillehalt på 3 någonting också.
Ja.
Bara rinner ut.
Ja, precis. Nej, det ja. Evert blir ju liksom...
Ja, han
försöker
är
stoppa blod.
Chock.
Ja, men du försöker stoppa blodet med dina händer. Så här, ja. Men du...
Det bara rinner mellan fingrarna. Det bara sprutar ut mellan fingrarna. Har träffat den stora kroppspulsådern. Någon jätteartär där liksom. Så det bara, när jag håller för så bara sprutar det upp liksom.
Mm.
Jag tappar liksom all besinning och bara springer iväg.
Springer iväg,
ja,
alltså?
Ja. Mm. Jag ser att han när jag ser att Börje försvinner ur liksom det går ju rätt snabbt. Det tar några sekunder så är han liksom väck.
Mm.
Så då bara springer Evert iväg ut mot de här buskagen där Johan satt och käkade och längre bort där så finns det någon sorts industriområde som han bara ger sig iväg.
Frågan är hur långt du kommer innan H.S. Martin ömsint tar pistolen ifrån dig Johan och viskar i ditt öra. Det luktar jävligt äckligt. Det är en väldigt äcklig andedräkt. Du har aldrig luktat något liknande. Mm. Det finns någon riktigt obehaglig efterdoft av kokosolja.
Mm.
Han viskar i ditt öra. Tada boy. Och H.S. Martin riktar pistolen i riktningen dit du springer, va? Och skjuter.
Ja, det tar ju minst 45 sekunder eller lite till innan jag är inne i någon sorts liksom kuperat beskaf. Det är liksom öppen.
Mm.
Öppen terräng där. Mm. Jag springer så pass länge i alla fall. Så att det är säkert så att jag har inte nått den delen av den här terrängen innan du skjuter.
Allt det här händer ju på några sekunder, så ja, du har hunnit några meter, ja, tänker
ja,
jag.
Ja, precis. Jag springer ju med ryggen mot er, liksom, eller bort från er. Och jag börjar känna liksom något varmt som sprider sig som en liksom
liksom. Men vi kan väl slå först och se om du träffar Evert. Så slår du på firearms där då.
Precis. Jag ska se vad jag har här. Ja, jag har 70 och får 58, va. Det är bra.
Ja. Ja, men något varmt liksom exploderar in i Evert, och när han försöker liksom dra efter andan så kommer det liksom ingen luft in, utan han känner bara liksom hur det sprutar ut genom ryggen istället, liksom den här liksom inandningen blir liksom bara som ett gurgel i liksom, som är fylld med vätska, den här in- och utandningen, så det blir som att och dra liksom det sista av saften ur ett glas med ett sugrör liksom, där det bara gurglar ut och värmen bara liksom pulserar upp i Evert, och han liksom han faller liksom framåt, men det svartnar ens innan han slår i marken.
Ja, precis. Det är som en känns som en varm punkterad milkshake där du ligger och kan inte ta dig upp. Johan, du hänger och dinglar i armhålan här, va?
Ja.
Och du kan inte riktigt lyfta huvudet, tänker jag. Du bara tittar ner i marken, va?
Ja, nej, visst. Jag fick ju liksom en omgång i sinnet.
Mm.
Och jag skakar liksom som en jävla docka.
Ja.
I hans händer.
Ja, jag tänker att du bara ser hur marken rör sig. Mm. Och hur du bärs iväg, va? Och du ser den här mannen som du nyss sköt, va? Och du ser blodet in och ut. Och blandas i gyttjan, va? Och så ser du då ett par sådana här Adidas dojer under, va? Och du ser hur Adidas dojan, den ställer sig på bakhuvudet av den här mannen, va?
Mm.
Och sen hör du hur det krasar till.
Mm.
Och du ser hur den här mannens kranie kläcks som ett ägg under den här Adidas dojan, va? Och marken, den rör sig vidare, va? Och du hör en röst bakom dig som det prasslar till lite grann med något koppel med pistolen som läggs in i någon portfölj, och det klickar, och du hör mannen stöna. Och du ser igen en annan figur på marken som ligger och blöder och rycker till lite grann. Och du ser hur den här Adidas dojan, den ställer sig ovanpå bakhuvudet på mannen. Och samma sak där, va? Kraniet klicks som ett ägg. Och din blick fastnar i det här gråa, blåa järnsubstansen som flyter ut i sidleds. Lite grann som en blåbärs yogi. Ja. Och sen så, så ser du gyttjan och grenar och ölburkar under dig. Och marken som passerar, va? Och du ser ännu en tredje man som du såg innan, va? Vars ansikte är helt ihoptryckt. Och sen nästan liksom tvådimensionellt ut, sett från sidan. Det är bara en spets, liksom. Mm. Och du hör en bil där öppnas. Och hur du förs in i samma bil som du var innan. Mm. Och nästa sak som du känner, det är hur den här mannens hur du glider in i den här stora mannens fettvalkar. Mm. Och hur kall svett omger dina öron och ditt huvud. Och bredvid dig så ser du någon lång länk av makramé som åker fram, som dinglar lite grann. Och bilen startas och någon sätter på radion och låten Call Me Maybe spelas igen. Mm. Hey, I just met you and this is crazy, but here's my number, so call me maybe.
Och jag ligger där mellan hans fettvalkar och lyssnar på det här. Och och liksom sakta så sjunker jag in i sömn.
Det sista du ser dock, det är din mobiltelefon som ligger på golvet där precis vid bromspedalen. Mm. Och du hör sticket i den där låten som går någonting i stil med Before you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad, I missed you so, so bad.
Ja, och jag ligger och tittar på den där mobiltelefonen och just då så kanske jag... Det låter ju väldigt högt i den här bilen. Det är väldigt brummande liksom, motor. Mm. Men jag ser den där telefonen och jag ser att den börjar röra på sig och mamma står det på telefonen. Mm. Det ringer. Och jag ser att det är mamma som ringer. Mm. Och jag börjar liksom... viska bara mamma. Mm. Och sakta så sjunker jag in i sömn. Mm.
Och så klipper vi den scenen, tycker jag. Sven Opfler.
Ja.
Du stod ju inne i den här kraftcentralen.
Ja.
När jag varit där en stund. Eller hur länge har ni varit här?
Ja, vi har varit här en 20-25 minuter någonting. Jag har försökt hitta ett ställe att sätta Harudo på. Det är inte hur mycket plats som helst här inne, utan det finns ju en hel del utrustning och sådär. Så jag har försökt placera honom på ett ställe där det... försökt få igång värmen där inne. Det är ju såklart elektricitet som gör att det blir som någorlunda varmt. Men det är ju kallt ute, så att det får ju vara humant för patienter att befinna sig här.
Vi kan ju säga så här då. Du har i alla fall konstaterat ungefär som när Jessica var där.
Ja.
Att både du känner att dina egna symptom har avtagit.
Jag känner ju den här yrseln, det här illamåendet och allt det här, det har liksom bara sjunkit bort.
Ja, jag ska inte säga att du känner inte helt frisk, så skulle jag inte, men du känner av att du mår bättre av att vara här. Harudo verkar ha stabiliserats.
Ja, han hade ju ett anfall där i transport. Sjuktransporten.
Mm.
Och jag försökte liksom hålla den här hjärtstartarmaskinen i något sorts standby-läge med bara någon sorts underhållsström på mot hans tinningar. Och det hjälpte honom väldigt mycket där. Men när han har kommit in här så har han, precis som att han skulle ha kommit upp ovanför ytan efter att ha varit liksom under vatten. Man ser att han drar djupa liksom lättnadsandetag. Jag kan känna att det är någonting han liksom som hände när vi kom in här.
Nej, men du kan ju, du har ju sett det här förut också med Jessica. Så du har ju någonstans slagit fast att det har någonting med elektricitet. Kan liksom lindra symptomen.
Mm.
Men du vet också att när det tog Jessica från kraftcentralen så återfick hon sina symptom.
Aha.
Ganska snabbt. Så frågan är ju, hur ska du förvandla det här till någon slags behandling av patienterna? Det känns ju inte så framgångsrikt att köra hit patienter. Och sen när de ändå ska härifrån så kommer de bara bli sjuka igen.
Nej. Nej, men jag tänker att jag letar ju efter någon form av utrustning som kan till den första i första hand nu här, så vill jag på något sätt koppla in Harudo till elektriciteten, till hans bår eller någonting, elektrifiera den.
Du vill ge honom någon form av elchock liksom?
Ja, precis, jag vill ge honom ett, liksom en starkare ström än vad, än vad han tidigare har fått eller får av bara atmosfären här inne. Liksom de elektromagnetiska fälten här, det räcker inte riktigt, utan det är möjligtvis så att det skulle kunna gå att ge honom en booster genom att elektrifiera den här båren han ligger på. Så hittar han en form av kopparledningar som jag, här finns ju fullt av liksom olika typer av uttag, för här är det här man kopplar om liksom olika lik- och växelström, och det är ju som en sån central där man skickar elektricitet från långa avstånd och sen så konverterar man då ut med det till byn då. Så finns alltså resurser.
Det är väl att jobba med högström, är väl, det är väldigt experimentellt, tänker jag.
Ja,
kanske det. Till och med livsfarligt. Men.
Ja, men i detta läget så griper vi efter hamstrå, Alf. Det
är. Du hör så här Alfs röst i huvudet liksom. Du går och pratar lite med dig själv där. Ja, men håll tyst nu, Alf. Ja,
men detta har gjort mig så entusiasmerad. Det här, den här, att komma in här. Var ungefär som att komma in i liksom en varm kyrkobyggnad när du behöver Gud.
Mm.
Ja, men för en religiös. Det var en uppenbarelse.
Ja, men precis. Och du är ju själv i ett väldigt kritiskt stadie just nu. Du är ju du har ju förstått att du måste ju liksom lika mycket rädda Harudo och de andra som är sjuka på vårdcentralen just
ja,
nu. Och,
ja. Jag tänker mig ju
men att du måste ju också rädda dig själv.
Ja. Precis, men jag känner ju att om jag kan lyckas med detta så skulle jag kanske kunna lyckas med att använda mig av alla eluttagen på hela vårdcentralen att, till att liksom, på något sätt liksom, destabilisera patientens tillstånd på de olika på de olika avdelningarna.
Du kan väl göra ett intelligenstest?
Ja. Vi ska se här. Jag slog 69 och jag har 85.
Ja, du är en smart herre. Nej, men du förstår ju att det här kanske, men du vet ju att ni har delvis en sån MRI-maskin.
Mm.
Du har hjärtstartarna, de har ju också någon form av. Sen så vet du att inom psykiatrin eller så, alltså man kan ju ge elchocker.
Ja.
Så man kan koppla in i huvudet och för att behandla
verksamhet. Man ger en stimuli liksom.
Mm, precis. Så det skulle också kunna vara ett alternativ.
Ja.
Jag vet inte hur bevandrad. Du kanske behöver någon som är kunnig på det här med kraftstationen eller någonting om du ska. Eller vågar du testa själv här med någon slags startkablar från bilen eller?
Ja, men typ det är typ ja. Det är exakt med startkablar som jag kopplar in då. I den här elektriska utrustningen i kraftstationen och sätter dem kring de här liksom stålrörsbenen på båren. Och sen finns det ett reglage då som reglerar hur mycket ström man lägger på helt enkelt.
Ja, precis.
Jag experimenterar rätt mycket med såna här elektroniklådor när jag var liten. Så jag minns hur jag fick den där propellern att snurra med ett litet batteri och en transformator. Och det här är ju liksom som en stor jävla låda, elektroniklåda, den här byggnaden.
Yes.
Mm.
Okej, okay, men du vill testa det här, alltså?
Ja.
Ja, då ska vi bara se här. Och du bör ju behöva. Behöva slå någonting här, tänker jag.
Ja. Jag har ju crafting.
Mm. Jag ska bara se här. Vänta lite grann.
Ja, computer science. Men crafting kan kanske är någonting.
Hade du någonting i medicin eller?
Nej, det har jag inte.
Hade du någonting annat typ i så här, pharmacy eller
40 forensics rättsmedicin har jag ju faktiskt 50 i.
Men det är nog mer kanske liksom i.
Ja, så har jag mycket byråkrati har jag. Men det har ju inte alls med det att göra. Men rättsmedicin, zoologi, virusforskning.
Ja, men zoologi måste ju funka.
Precis. Han är ju nästan som ett djur. Harudo.
Har du någonting i first aid eller någonting då?
Mm, Nej, inte mer än grundvärdet 10 tyvärr.
Vad har du för olika science?
Ja, det är ju rätt mycket liksom humanistiska ämnen. Law har jag, bureaucracy, computer science, alertness, accounting, ja, det är ju a pharmacy har jag, men det är långt ifrån där.
Okej, okay, men jag
det är lite mer sånt. Heavy machinery eller någonting då? Det är mest.
Ah, har du någonting?
Ja, heavy där machinery har jag 30.
Ah, okej. Okay. Ja, men då får du slå i det då.
Ja. Jag slog 59, så det missar jag.
Hur är patienten, eller Harudo, är han på något sätt, är han liksom jordad på något sätt?
På ett sätt så är han väl det, eftersom det är ju gummihjul på en sån här bår. Men jag märker ju när jag kopplar in den här utrustningen att han börjar liksom skaka så här, liksom, som liksom så här spasmiskt i, liksom i, nästan i takt med 50 hertz som elektricitet som rör sig liksom. Han liksom skakar hela båren liksom, så jag får liksom sänka och koppla ur honom ur det där igen. Det på något sätt så går det upp för mig att kanske inte var den absolut bästa idén.
Du märker att du är lite på djupt vatten och du inte riktigt har förmågan till att göra det själv.
Nej, jag blev ivrig, men jag fick också en insikt.
Ja, att, och du märker att det här hjälper inte.
Nej.
Kanske till och med skada.
Ja, precis. Det känns väldigt riskfyllt. Alltså.
Ja, men jag låter honom ligga kvar där på båren i alla fall. Och konstaterar att det här, det är någonting alltså med elektriciteten som lindrar i alla fall.
Och du vet ju också att det är främst efter Johan Theorells forskning och upptäckt så har du ju förstått att det är hjärnan som på något sätt är angripen.
Ja. Om jag försöker få kontakt med herr Rudo igen, och hur är hans tillstånd?
Han är medvetslös faktiskt.
Jag försöker ringa Alf igen på mobiltelefon.
Signalerna går fram till röstbrevlåda.
Ja, jag lägger på. Ja, fan också. Ja, någon måste ju passa de här patienterna som vi skickar hit. Så jag ringer till vårdcentralen. Till Felicia.
Du får inte ta på Felicia faktiskt.
Nej. Är det någon som svarar på vårdcentralen?
Ja, det är väl hon, Angela Garcia. Hon svarar i telefonen.
Ja, men jag...
Ja, det är Angela.
Hej, Sven här. Nu är vi på kraftstationen där vi med herr Rudo. Och hans läge har... Jag kan väl inte säga att det har blivit mycket bättre, men det verkar...
Jag hör inte riktigt vad du säger. Du hörs väldigt dåligt.
Ja, Harudo.
Hallå?
Hallå, hör du mig?
Ja, nu hör jag dig.
Ja. Harudo, patienten som jag tog med till kraftstationen här, till han på något sätt så verkar han må lite bättre.
Ja, okej. Okay. Ja. När kommer ni tillbaka? Just nu så är vi helt själva här och det är väldigt mycket som händer, och polisen är också här, och det börjar dyka upp en hel del folk från media och grejer. Alltså, vi är ju själva här just nu.
Ja.
Vad är Alf? Vad är Johan?
Ja, Alf är ute på något smittspårning. Johan kan jag faktiskt inte säga var.
Hallå? Du försvann.
Ja. Ja. Ja, men jag ringer igen. Vi kommer.
Ja, hallå?
Ja. Hej, säger jag. Och så klickar jag. Fan också. Tänker, helvete. Och har vi någon här som är med mig? Någon chaufför eller sådär som har kört?
Jo, men det är det ju. Någon, ja, precis.
Ja, men jag ber honom ring efter någon som kan liksom passa patienterna här.
Ja, det är ju en patient då.
Ja, precis.
Okej, så jag ska stanna här alltså?
Ja, stannar du här. Jag tar sjuktransporten tillbaka.
Okej.
Ja. Ja, jag lämnar honom där, startar bilen och kör tillbaka mot vårdcentralen.
Yes. Du känner ju liksom när du lämnar kraftcentralen och redan på vägen ner i bilen så känner du att den här huvudvärken kommer tillbaka.
Ja.
Du har lite svårt att styra och så här.
Ja.
Men till slut så ser du vårdcentralen i eftermiddagsljuset. Ja. Och du ser ju mycket riktigt som hon sa där på telefon att det har... Du ser en hel del polisbilar där nu faktiskt.
Mm.
Och även människor med kamera och grejer. Och du ser också en man där som står och väntar vid en bil som ser liksom när du svänger upp där.
Ja, jag försöker ju svänga in så att jag inte kommer med åt de här massorna av...
Svante Möller?
Ja.
Jag tänker att du är på plats där i Holmenforsen.
Mm.
Och du ser ju den här bilen som kommer åkande lite halvvingligt på vägen som svänger upp framför vårdcentralen och utkliver en man i skyddsdräkt.
Mm.
Jag vet inte om du har träffat på Sven tidigare.
Det har jag inte gjort. Jag tror att jag har suttit där i bilen bara en kort stund och tänkt lite på vad det är jag ska göra. Skrivit lite anteckningar. Och sen så ser jag den här bilen bingla fram och den här mannen kliver i bilen. Tycker att det ser ganska spännande ut. Jag vet inte om jag kan jag vara så fräck att jag kliver ur bilen och går fram till honom.
Ja, men gör det.
Mm. Jag gör så.
Ja, jag öppnar ju dörren och liksom haltar ut lite grann så där plågad. Och jag ser någon komma mot mig som inte har skyddsdräkt.
Jag tänker att nu är ni ju liksom lite så här utanför liksom den heta zonen då så att säga.
Ja.
Men.
Ja, jag försöker ju undvika men jag är inte så snabb nu.
Ja, men jag säger ju så här att jag tjena. Svante Möller heter jag. Jag jobbar på Värmlands Folkblad. Ursäkta att jag inte har någon utrustning. Sådär. Jag har precis kommit på plats. Jag har inte hunnit ordna med allt det där. Hur står det till egentligen?
Jo, det är ett pressat läge, vet du. Har du pratat med Alf eller?
Jag har haft lite telefonkontakt med Alf. Det har jag haft.
Ja, ja.
Det är din chef då, antar jag.
Ja, precis. Precis. Mm. Det är ju...
Men du är också från Folkhälsomyndigheten.
Ja, vi är ju ett team här som försöker hitta lösningar på det här.
Men då är du kanske kollega till Johan Theorell?
Ja, det är jag.
Ja, jag skulle bra gärna vilja få tag på honom. Vet du om han är här på plats?
Nej, du, det vet jag inte. Jag har ju själv varit ute med en patient här nu och försökt reda ut en situation. Men Johan, han jag vet ärligt talat inte riktigt var han håller hus. Men han arbetar ju på det här.
Ja, jo, men precis. Jag har ju haft kontakt med honom tidigare. Men har du tagit en patient från vårdcentralen?
Ja, på sätt och vis så har vi varit tvungna att expandera de här avdelningarna. För vi har haft så pass mycket patienter. För att minska smittspridningen så har vi varit tvungna att flytta patienter till externa avdelningar, så att säga.
Ja, just det. Mm. Jag tittar ju på den här baracken som står i närheten och jag frågar om känner du till vad det har placerats några baracker utanför vårdcentralen som jag inte riktigt fått klarhet i vad det är för någonting. Har du koll på det?
Nej, men har inte Alf berättat i media att om det? Eller?
Ja, han svarar väl någonting på det, men jag vet inte. Vi har haft lite svårt att kommunicera med Alf, ärligt talat.
Ja, men han är ju pressad, precis som många andra här som arbetar, så att säga. Så.
Mm. Så. Men du, känner du Alf sen länge?
Ja, Alf har ju varit inkopplad på flera olika projekt ihop, så att säga.
Ja, det har inte varit några problem då innan med samarbete och sådär?
Nu vet jag inte riktigt vad du är ute efter, men problem är ju, vi har ju ett stort problem här nu i Holmeforsen som vi måste lösa, och det är ju bra om så många som möjligt kan fokusera på just det problemet, på en lösning på detta. Men jag kan nog inte prata mer om detta, utan du får nog ta det med Alf, tror jag.
Jag får göra det. Ja. Vad hette du förresten?
Ja, men jag heter Sven.
Ja, Sven. Vad heter du efternamn?
Ja, Opflor.
Ja, men tack ska du ha.
Ja, det var lite så.
Svante Möller heter jag.
Ja, hej. Mm.
Ja, hej.
Ja, men lycka till med vad du
tack detsamma.
Ska göra.
Tack ska
så ses vi säkert. Hej.
Ja, hej då.
Och jag stapplar in där mot vårdcentralen. Och tänker liksom att jag hatar att prata med media och med människor. Jag är jävligt glad att jag har Alf i mitt team som är mycket mer road av att prata med den här typen av människor.
Sven Opflor, du får slå ett constitution-test här faktiskt. Och du har minus
10.
Ja, precis.
93.
Okej, då ska vi se här.
Constitution, ja. Det var ju illa i vilket fall som helst. Men hur illa? Constitution 60. Jag slår 93.
Ja, men det är en vanlig fail. Men du får ändå slå här nu en D6 damage.
Ja. Fem. Då är det alltså...
Då är du nere på 5.
50. I strength, eller?
Nej, HP.
Okej.
Du hade 10.
Ja, precis. Jag är nere på 5.
Då vill jag att du slår ett constitution-test igen.
Ja.
Eller vänta, vi ska se här förresten. Jo, precis. Jo, men slå ett constitution-test.
Ja.
Minus 10 har du ju på det också då.
Ja, precis. Men där slog jag 36. Jag har 60. Så 50. Så jag lyckas med det i alla fall.
Ja, men det är så här att du och Svante Möller, du upptäcker ju också detta alltså, efter han har... Det är lite nästan som att du under tiden du står och pratar med Svante så känner du att det börjar snurra.
Ja.
Och du hinner vända dig om och gå iväg, men du hinner inte mer än några steg. Så känner du bara... Det hugger till i huvudet.
Ja.
Det blixtrar till. Du får nästan det här lite violetta ljuset lägger sig som en hinna framför ögonen. Och bara liksom som en för kort sekund så tycker du att du ser någonting framför dig. Precis som att i luften simmade runt. Någon slags varelse.
Ja.
Och samtidigt får du den här smärtan och du liksom stapplar till och faller nästan ihop. Men du parerar det där så att du... Det kanske till och med är så att Svante Möller hinner liksom hjälpa dig upp på benen igen.
Ja.
Jo, jag springer fram och frågar hur är det?
Oh, jag är yrbar. Jag tror jag har sovit alldeles för lite de senaste dygnen här. Men
ska jag hjälpa dig in på vårdcentralen?
Ja, det kan du ju inte. Du har ju ingen access och du har ingen utrustning på dig. Men du kan hjälpa mig bort här kanske i alla fall till grindarna.
Alltså du måste nästan ha hjälp för att gå faktiskt.
Ja. Ja, men jag ber om hjälp till grindarna och när vi kommer dit så märker jag att jag rasar liksom.
Ja, och du känner återigen att du börjar få den här liksom att du börjar blöda igen.
Ja.
Från dina näsborrar.
Ja, jag trycker liksom med handen mot visiret och ser liksom hur det bara blir klägga här innanför glaset där, eller plasten.
Ja, jag ser att det står folk där vid ingången och det här tältet, så jag ropar ju att vi behöver hjälp, vi behöver en läkare här.
Ja, jag liksom kan knappt stödja på benen längre. Jag ser det här. Allting blir liksom någon sorts lila av de här stora sakerna som ser ut som någon sorts stora insekter som simmar omkring på min näthinna eller i luften eller vad det nu är.
Du ser en av de här typ maskliknande insekten liksom passerar din arm så här. Den går in liksom, ser ut som att den åker in i dräkten och försvinner.
Jag liksom drar undan armen och liksom försöker liksom komma undan den här, men den verkar redan sitta fast på dräkten liksom på något sätt.
Ja, men den är helt borta typ.
Jag vet inte riktigt om det där var en synvilla eller om det där var vad det där var. Jag känner att jag börjar närma mig det här tillståndet som jag var i när jag liksom sjönk in och sjönk bort. Svante håller ju mig liksom, bär ju upp hela mig nu mot jag kan inte stå själv.
Jag är så svag. Nej, precis. Jag fortsätter ropa efter hjälp där. Vi behöver en läkare.
Jag sträcker fram armen mot ingången där. Det är kanske baksidan på vårdcentralen. Någon sorts ambulans och varuintag där. Som vi är på väg mot. Mina ben.
Finns det någon hjälp att få där eller? Kommer det någon?
Ja, men du ropar och du får liksom folks uppmärksamhet. Och du Sven, du känner hur du någonstans vilar i Svantes armar samtidigt som du hör röster och att det blir liksom mycket aktivitet runt omkring, men det är lite som att det stängs ute, för det enda du kan liksom fokusera på, det är den här liksom varelsen som på något sätt stannar kvar lite i din arm och handen, den som åker in och ut och verkar ha fäst sig vid dig där lite grann.
Ja.
Och du har blivit lite så nästan, du har blivit väldigt upptagen av den här saken. Och ja. Du känner hur det här, du får den här synen igen av det här porslinet på marken som formar sig och hur det åker in i din kropp. Och du bara, varenda del av din kropp blir som en isbit. Så vi avslutar här med att du slår ett sanity-slag, tycker jag.
Och jag har 57 eller 47 har jag.
Okej, du förlorar ändå en i sanity.
Ja.